Jag vill passa på att hälsa er välkomna till det här seminariet som handlar om styrning nationellt och globalt. Här vet jag Arne Biksten är normalt professor i utvecklingsekonomi i Göteborg. Men jag är här nu som representant för EBA där jag är medlem i styrelsen. Expertgruppen för biståndsanalys och EBA, det är en statlig kommitté som samarbetar då med forskare och experter för att få fram analyser och utvärderingar av svenska biståndet. Och syftet är ju då att bidra till att vi får förbättrat bistånd och att det blir så effektivt som möjligt. Och är en viktig underleverantör till UD kan man väl säga då. Och andra intresserade myndigheter och andra intressenter för den delen också. Den här seminariet som vi har idag är ett exempel på presentationer av nya avhandlingar, resultat som är relevanta då i det här sammanhanget. Och tanken är att nyligen disputerade forskare ska kunna presentera sina avhandlingar med fokus då på utvecklingsfrågor och med relevans då för det svenska utvecklingssamarbetet. Och vi vill också stimulera då kontakter mellan forskarvärlden, experter, myndigheter och så vidare i den här branschen. Idag, liksom i andra sammanhang när EBA presenterar rapporten, så är det då författarna som är ansvariga för produkterna och ansvariga för innehållet. Men vi försöker alltså då stimulera till diskussion och kunskapsuppbyggnad på det här området. Och det som vi talar om idag, då, styrning nationellt och globalt, är ju ett av de viktigaste temana vi har. Om man tittar på vad utvecklingsekonomisk forskning har sysslat med de sista 15 åren, så är det väldigt mycket om institutioner, governance, styrning och sådana frågor. Och dess betydelse för utvecklingen och korrelationen med utvecklingen är väldigt stark. Där man har problem ibland att förklara då vad som är orsak och verkan å ena sidan. Och den stora utmaningen är hur får man bra institutioner? Hur utvecklar man dem? Kan man till exempel med hjälp av bistånd få bättre governance, bättre institutioner? Och det är väl ett av temana då som vi bör diskutera här. Vad kan biståndet åstadkomma? Och som underlag för den här diskussionen så har vi tre presentationer. Tre nyligen disputerade forskare som kommer att presentera sina arbeten då på 20 minuter var ungefär. Tanken är att de presenterar då i rad utan diskussioner däremellan, om det inte är några klargörande frågor bara som vi kan tillåta. Men i princip har vi då först Anders Sundell som talar om anti-corruption, reform, evolution or big bang. Sen kommer han att följas av Rasmus Broms, beskattning och institutionell kvalitet. Och sen Johanna Malm, how does China challenge the IMF's power in Africa? Så det är tre teman då som är relevanta för den här governance-styrningsdiskussionen som vi har och vill ha. Och det här kommer att kommenteras då omedelbart efter då, alla tre samtidigt av dels Pernilla Trädgård som är avdelningschef för International Consulting Office på SCB och Per Nordlund som är verksföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida. Så de kommer att ställa lite frågor, kommentarer och de andra tre författarna kan då svara på dem. Och så är det öppet också för er andra att ställa frågor och ta upp de synpunkter ni vill. Och vi hoppas att det ska bli en fruktbar diskussion som leder framåt och så vi kan lära oss någonting om vad vi ska göra för att biståndet ska bli så effektivt som möjligt med avseende på de här styrningsparametrarna då. Och jag tror att det räcker så och låter Anders börja.
Tack så mycket. Jag heter alltså Anders Sundell och jag är statsvetare och postdoc vid Göteborgs universitet på Quality of Government-institutet där vi sysslar med kvalitet i samhällsstyrningen och så. Jag ska presentera min avhandling, eller valda delar ur min avhandling, som heter Public Administration Corruption, How to Get the Institutions That Work. Och det var också den fråga jag började med när jag skrev avhandlingen. Hur kan vi skapa bra institutioner eller bygga upp dem? Inte för att spoila det jag ska säga nu, men svaret är jag vet inte fortfarande. Men några saker hoppas jag ändå har lärt mig på vägen. Och jag tänkte specifikt fokusera på den här grejen som jag kallar den här nu i rapporten Evolution or Big Bang. Men här kallar jag evolution eller intelligent design för att som jag ska gå in på. alldeles strax varför. Så som alla vet, korruption är någonting väldigt skadligt eller väldigt problematiskt, något som hindrar utvecklingsarbete och bistånd, och att göra någonting åt det är uppenbarligen väldigt svårt. Det finns väldigt få framgångsrika exempel eller moderna framgångsexempel på hur man i modern tid har lyckats minska korruptionen i ett land dramatiskt. Varför? För att de som har makt att förändra är oftast de som tjänar på korruptionen. Och det finns också problem med liksom collective action problem, det kollektiva handlandets problematik, att det är svårt att vara den som går först, så att säga. Att vara den första som avstår från att ta mutor eller den första som avstår från att betala mutor om alla andra fortsätter att göra det. Så att det finns väldigt mycket statsvetenskaplig forskning som visar nu varför det fortsätter att gå bra om det redan går bra, som i Sverige, och varför det fortsätter att gå dåligt om det redan går dåligt. Det finns däremot väldigt lite forskning om hur man byter från att det ska gå dåligt till att det ska gå bra. Och för att komma någon bit på vägen där då, så tänkte, var min idé att, som jag fick ganska mycket från Bo Rothstein som är professor, att studera Sverige. För att Sverige är idag ett av världens minst korrupta länder, men så har det inte alltid varit. Eller det har funnits problem med korruption i Sverige förut. Så vad hände i Sverige? Kan man lära någonting av det svenska fallet som kanske går att applicera i andra länder idag? Och då har Bo Rothstein föreslagit den här idén att det var en Big Bang. En stor smäll av en massa reformer som hände på samma gång under andra halvan av 1800-talet. Vi hade ju en massa politiska reformer alltså i riksdagen, men också stora lönereformer i förvaltningen. I ekonomin, Sverige industrialiserades i mångt och mycket, men det hände också mycket på förvaltningsområdet. Och det här menar Bo var nog en nyckel till att det gick så bra som det gjorde sen i Sverige. Att man ändrade uppfattningen om staten, om vad staten skulle vara och hur staten förväntades agera, och också ändrade uppfattningen om hur alla andra förväntades agera. Att man liksom, genom att det hände så mycket på samma gång, så började folk tänka, okej, staten kanske inte är korrupt, alla andra kommer inte betala mutor, alla andra kommer inte försöka skaffa sig orättvisa fördelar, så då behöver inte jag göra det heller. Och det är en ganska elegant och naturlig lösning på ett sånt här collective action problem som följer ganska naturligt av det. Men var det så det gick till? Det undrar jag. Och det här då skulle jag, har jag försökt undersöka i lite mer detalj genom att Bo har tecknat en ganska översiktlig bild av det här, men jag har försökt att i åtminstone två studier försöka gräva lite djupare i specifika aspekter av den svenska förvaltningen. Och det första jag har kollat på två centrala delar av förvaltningen, nämligen hur de offentliga anställda och ämbetsmännen avlönas och hur de rekryteras. Och när det gäller då avlöningen, så har jag studerat Sportler som tidigare av statsvetare och andra har liksom målats upp som en sorts mutor som förekom flitigt i den svenska förvaltningen, åtminstone i början på 1800-talet. Och sen då har jag studerat nepotism, svågerpolitik i rekryteringen till offentliga ämbeten. Så Sportler då, det är alltså ett svenskt ord som kanske inte många känner till, men det betyder liksom extra inkomster utöver lönen då som ämbetsmän hade. Många ämbetsmän eller offentliga anställda hade en fast del av sin lön och sen en lön som var Sportler då, som kunde variera och som berodde på vad de gjorde i sitt ämbete. Och det här kunde vara en ersättning för sånt som liksom krävde olika mycket arbete. Till exempel om man skulle skriva ut dokument för hand, så fick man betalt för varje dokument. Så att den som fick det här dokumentet betalade pengar till den ämbetsmannen som skrev ut dokumentet. Och ämbetsmannen stoppade det i sin egen ficka. Eller det kunde vara extra tjänster. Om man till exempel var lots på ett fartyg, så betalade de på fartyget direkt till lotsen som stoppade i sin egen ficka. Och det här var då en vanligt förekommande sätt att avlöna tjänstemän. Det kunde dock också missbrukas. Det fanns taxor för hur mycket man skulle få ta ut då i Sportler. Men på grund av inflation så hade det blivit... hade ingenting med verkligheten att göra längre då. Och då kunde det här missbrukas. Det fanns en godtycklighet. Man kunde också, när det till exempel gällde då såna här dokument, så kunde man börja skriva väldigt utdragen handstil och väldigt stora marginaler, så att det blev många dokument, och så fick man betala per dokument. Man kunde också skicka hem dokument. Det tar de upp i riksdagen någon gång, någon i prästeståndet som känner en präst som fått sälja sin ko för att betala för dokument som man inte begärt och sådär. Så att folk tyckte att det här var ett utpressningssystem, och när det används i domstolarna så är det ganska osmakligt, fann många det, att man liksom måste betala för att ha att göra med domstolen man kom för att få rättvisa till exempel. Så det kunde missbrukas. Men när jag läser om det här och läser om, och man försökte förändra det här systemet väldigt länge, så talar man oftast inte om det i riksdagen som mutor, som att vi har ett stort korruptionsproblem som måste åtgärdas. Utan det man säger är snarare att det är väl olyckligt att vi ska hålla på att betala för att ha att göra med domstolarna. Kan vi göra någonting åt det här? Och då säger man oftast, eller väldigt länge, nej, det kan vi inte. För att om vi tar bort det här, då måste vi avlöna tjänstemännen på något annat sätt, till exempel med fasta löner. De pengarna har vi inte. Och även om vi hade de pengarna, hur ska vi då veta vilka vi ska betala ut det till? Man får tänka, i början av 1800-talet så har man inte lika bra koll på vad som händer ute i landet som vi har idag. Så hur vet vi var det finns ett stort behov, där det behövs många tjänstemän och så? Och hur kan vi dessutom, hur kan vi vara säkra på att de verkligen kommer göra skäl för sin lön om de bara får pengarna varje månad? De här pengarna behöver de ju arbeta för. Så att när man läser om det här så får man snarare intrycket att det här är liksom ett automatiskt system för att få in intäkter och fördela dem efter behov. Och det här är inte lätt att ersätta för en förvaltning som saknar den statskapacitet vi är vana vid i Sverige idag. Så att, och när det kommer sen reformer, man försöker förbjuda det här vid några tillfällen och säga att det här ska vi inte ha, men lönerna blir inaktuella på grund av inflation och så. Så att när man väl börjar ta tag i det här på allvar i början på 1800-talet, då handlar det mest om att man standardiserar, man sätter upp taxor, man försöker stävja missbruk. Det blir liksom regler om att det måste vara minst 12 rader på varje sida när man skriver ut dokument och sådär. Nästan som instruktioner man gör till studenter, liksom, 1,5 rad avstånd och Times New Roman 12 och sådär. Så att man försöker formalisera det. Sen ersätts det gradvis med stämpelskatter, så att man får ut dokument på stämplat papper som man betalar för, som samlas in och sen fördelas ut på lokal nivå, så att det går inte direkt ner i fickan på ämbetsmännen längre, utan till kanske den lokala organisationen där de är som fördelar ut det. Och sen först långt senare, det här alltså har man börjat med i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet har man tagit och reformerat det här. Mot andra halvan av 1800-talet, då börjar man på allvar ta tag i det med liksom stora lönereformer där man ersätter sportlerintäkter med löner. Men det lever kvar i häradsrätterna, alltså i domstolarna, där det var såg som mest moraliskt förkastligt ända in på 1940-talet, finns det exempel på. Så att jag ser inte riktigt någon tydlig omkastning, en big bang, där man försöker liksom få folk att sluta tänka korruption och börja tänka opartiskhet, utan snarare en mängd praktiska problem som man försöker lösa efterhand. Alltså mer evolution än en storsmäll, mer gradvis liksom experimenterande utifrån praktiska förutsättningar, snarare än en uttänkt reform för att göra upp med det här. Och viktigt, man reformerade först när man hade alternativ som löste de problemen som sportler löste, det de var till för. Det här är liksom inte bara ett missbruk, utan det fanns en funktion med det. När man kollar då på en annan viktig del av förvaltningen, rekrytering, så patronage, det vill säga rekrytering för på grund av personliga kontakter eller kanske politiska lojaliteter, var utbrett särskilt under 1600-talet, under 1700-talet. Det finns många exempel på brev när folk försöker ställa sig in hos då mäktiga beskyddare, patroner, och man lovar att om du kan fixa jobb åt mig i förvaltningen så kommer jag givetvis vara dig trogen och göra dig tjänster längre fram och sånt där. Och även svågerpolitik eller släktskap hade stor betydelse när man skulle få ett jobb i förvaltningen. Dock så är det ju svårt att, även om vi har då exempel på det här, anekdoter, enskilda exempel, så är det svårt att veta någon faktisk omfattning på det här. Och även om vi kanske upplever att så är det inte idag, så är det svårt att veta när förändrades saker och ting. Så, och det man kan också fråga sig, hur mycket av detta, på samma sätt som Sportler handlar om att man löste praktiska problem, att man rekryterade vänner och släktingar i större utsträckning förut, hur mycket av det berodde på korruption och hur mycket berodde det på att det inte fanns några bättre alternativ? Om man har ett dåligt utbildningsväsende och det inte är helt klart hur man ska bedöma olika kandidaters kompetens, så kanske det är rimligt att man tar dem man känner till själv, eller som någon annan kan garantera att det här är en bra person, jag känner den. Så att i den här studien så har jag försökt mäta graden av nepotism över tid, och det har jag gjort genom att kolla i statskalendern och se i vilken utsträckning det finns namn, efternamn klumpar sig liksom på ett sätt som inte kan förklaras av slumpen. Det här är ett exempel från Myntverket 1925. Och det här är då alla som står med i statskalendern på Myntverket, som ni kan se. Vi har 2 segelindar, 2 lövenhjälmar och 3 lindbergar. Och jag har kollat upp dem, och de här är bröder, tror jag, farbror till dem och sådär. Så att det är alldeles för många med samma efternamn som jobbar ihop. Och jag har då gjort en statistisk analys där jag kollar, om man tar 2 personer som jobbar i olika ämbetsverk, vad är sannolikheten att de delar efternamn? Och så tar man 2 personer som jobbar i samma ämbetsverk. Det kan man ju tänka sig att om man kan fixa in sina släktingar någonstans, så är det där man själv har kontakter. Och då kan vi se att i början av 1800-talet och slutet av 1700-talet, då är det osannolikt många som delar efternamn på samma ämbetsverk. Högre än vad som kan förklaras av slumpen då. Men det här sjunker över tid. Tyvärr, för mig så var det inte så att det liksom var högt, 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 lågt, 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 lågt. För då tänkte jag, då kan man ju se vad som hände när det ändrades. Men så ser det inte ut, utan det finns en graf där i rapporten som man ser att det liksom mer gradvis sjunker ut. Och där, även här när man ser hur folk pratar om det, så är det inte som vi måste ta itu med den här grasserande svågerpolitiken vi har. Utan det handlar mer om att man försöker förbättra karriärmöjligheterna för ämbetsmännen. Och folk klagar på lågadel, klagar på favoritism från högadeln. Högadeln klagar på att kungen använder sin utnämningsmakt på ett sätt för att gynna sig själv och så vice versa. Men det är väldigt få som pratar om det här i termer av korruption. Och när det förändras, den viktigaste förändringen för att stävja den här svågerpolitiken verkar vara den här så kallade senioritetsprincipen som införs i mitten på 1700-talet. Där principen för befordran blir att man bara tar den som har jobbat längst på varje position. Så att det är inget särskilt meritokratiskt där meriter belönas, utan det som belönas är att man har jobbat länge på ett ställe. Och poängen med det är att då blir det i alla fall, det blir nästan en mekanisk procedur, så att det blir svårt att gynna sina gunstlingar eller så, även om det kanske inte är ett så effektivt system. Och sen under andra halvan av 1800-talet, när det bildas lite många nya myndigheter och så, då är de, lösgör de sig lite mer från den här senioritetsprincipen som varit dominerande under stora delar av 1800-talet. Och det verkar bli lite mer meritokratiskt. Men jag tycker inte man kan se här heller något exempel på någon stor smäll. Framförallt finns det inte några tecken på att man gjorde någon stor utrensning av det gamla korrupta gardet eller så. Om man tänker på vilka skulle tjänat på ett system där det är viktigt att ha kontakter och inflytande, då kan man ju tänka sig adel till exempel. Men adel fortsätter att vara kraftigt överrepresenterade under hela 1800-talet och ända långt in på 1900-talet. Även idag är adel överrepresenterade i många viktiga yrken och i statsförvaltningen. Så varför? Jo, för att om man går till ett mer meritokratiskt system där det är utbildning som premieras istället för personliga kontakter, så var det ju särskilt under 1800-talet adeln som hade den bästa utbildningen också. Så att även här tycker jag att förändringen präglas mer av kontinuitet än kraftig förändring. Och kanske kan det vara så, om man tar den här, det stora paradoxen i antikorruptionsarbete, hur får man de som tjänar på systemet att vilja göra någonting åt systemet? Ja, i det här fallet så hade ju adeln inte särskilt mycket att förlora på ett sånt här system. På att man gjorde systemet mer meritokratiskt och mindre svågerpolitik, eftersom de visste att som grupp kommer vi klara oss bra i det här nya systemet också. Så sammanfattningsvis så skulle jag vilja säga att även om då Sverige har framhållits som ett framgångsexempel på grund av en Big Bang-strategi med medvetna och intelligent designade dramatiska reformer i syfte att minska korruptionen, så kan jag helt enkelt inte se det när jag studerar det svenska fallet. Och det utesluter inte att det kan, en sån här strategi kan fungera. Men jag tror också att det finns en viss fara med det. Att tro att man kan liksom med målmedvetet ändra så mycket på samma gång. Och om man kollar på länder som Sverige, Storbritannien, Tyskland, så tycker jag det finns mycket lite i dessa länders historia som tyder på att det här är vad man har gjort. Utan det handlar snarare om att man har försökt tillgodose existerande eliter och gradvis försöka förbättra system med experimenterande över tid. Men som sagt, det kan jag utesluter inte att det kan funka. Till exempel Georgien är ju ett av få moderna exempel på ett land som har lyckats till synes har minskat korruptionsnivån på ganska kort tid. Och där verkar det ha funnits en ganska uttalad sån här Big Bang-strategi. Att man måste ändra folks inställning till staten. Alltså man sparkade hela poliskåren över en natt, höjde deras löner, hade stora arresteringar av folk och liksom försökte verkligen etablera att there's a new game in town. Nu ska vi göra på ett annat sätt. Men i Sverige tycker jag istället att det har varit en annan strategi, att det har varit stegvisa förbättringar, olika typer av experiment, pragmatiska näst bästa lösningar som folk när de gjorde visste att det här är inte perfekt men det är vad vi kan göra nu. Och det har inte varit ett arbete där drivna reformatörer försökt slänga ut någon gammal elit, utan det har mer varit att samma system har försökt lösa olika praktiska problem, vilket har gjort saker och ting bättre. I då ett policyperspektiv, hur ska man omsätta det här till biståndsarbete? Ja, min enda råd då är ödmjukhet och lyhördhet. Om andra länder är som Sverige, så tror jag att det kan vara farligt att tänka att man ska ändra allting på en gång, utan snarare kan man förbättra någonting, något litet, lösa något praktiskt problem, så är det alltid något i alla fall. Tack så mycket.
En fråga. Annars hade jag en fråga bara. Vi tittar på litteraturen lite grann. Finns det några exempel på sådana här gradvisa processer i Asien till exempel, där man har tagit sig av fattigdom till rikedom, där det har varit gradvis förbättring, eller har du tittat utanför Sverige då?
Bara som hastigast, det andra stora moderna framgångsexemplet är ju Singapore, som alltid framhålls i antikorruptionsarbete. Och där är det väl också snarast någon Big Bang, även om den då har pågått sedan kanske 50-talet. Men det är frågan, hur bra är det att försöka emulera Singapore? Det har ju liksom inte skett på demokratisk väg det här. Och där är det ju snarast då någon typ av upplyst despot som med hjälp av järnhand har reformerat. Och när man läser om vad är lärdomarna från det? Ja, det måste finnas en genuin politisk vilja att göra sig av med korruptionen. Det vet jag inte hur man applicerar på någon annan. Så att nej, det har jag inte sett så mycket där.
Okej, tack.